Välkommen till Skånes taltidning nummer 45 2023. Med utgivningsdag torsdag den 9 november. Solen går upp klockan 7.29 och ner igen 16.12. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman är risig. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
Vite kan vänta om Skånetrafiken inte ser till att hemsidan blir tillgänglig. Tillsynsmyndigheten DIGG litar inte längre på att bristerna åtgärdas frivilligt.
Färdtjänsten fungerar bra i Höganäs efter bytet av utförare. SRFs ordförande mer orolig för att kommunen ska förlora sin taxitjänst.
Telegram. Dövblinde Torbjörn Svensson kämpar för sin rätt till taktil tolkning och ledsagning.
Synskadad man i Värmland sjuktransporterades inte hem och blev påkörd.
En kortlek full med mångfald. Ja, det är ett nytt sätt för universitetslärare att förbereda sig för studenter med till exempel synnedsättning.
Så började det och så ser det ut nu och framöver. Synskadades riksförbund i Skåne firade sitt 100-årsjubileum med tillbakablickar och framtidsvisioner.
Nu är mörkret över oss och solen lyser med sin frånvaro. Så frågan är, syns du i mörkret? Vi går igenom vilka reflexer som finns.
Öppnat och stängt med kronprins och klädbutik.
Evenemangstips med syntolkat, Sven Ingvars och sagofigurer.
Kalendern med monarker, matcher och myror.
Anslagstavlan med meddelande, referat och ändringar i kollektivtrafiken. Idag är tavlan gemensam för hela Skåne. Och allra sist, redaktionsrutan.
Skånetrafikens hemsida är inte tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Efter en första granskning 2021 av tillsynsmyndigheten DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, som visade på stora brister, kom Skånetrafiken och DIGG överens om en åtgärdsplan för att rätta till bristerna. I år blev Skånetrafiken slumpmässigt uttagen till omgranskning. Och då upptäckte DIGG att Skånetrafiken inte alls följt åtgärdsplanen. Det säger Elias Benani, som är specialist på digital tillgänglighet på DIGG.
Många av de brister som vi hade sett och som de skulle åtgärda inte var åtgärdade. Och det hade också tillkommit nya brister. Och i ett sånt läge så, ja, vi gör alltid som vi alltid gör då, vi gör ett skickat påpekande och säger att det här får ni lösa. Sen så skickar vi ett föreläggande om det inte är löst i tid, alltså inom 5 månader. Men har man en gång blivit granskad av DIGG och inte fullföljt det man kom överens med oss om i den så kallade åtgärdsplanen, ja, då kanske vi inte har lika stort förtroende för den offentliga aktören som vi hade första gången. Vi har ju kommit överens om någonting som aktören inte har levererat. Och då säger vi att då blir det ingen mer åtgärdsplan. Och nästa steg är i sådana fall ett vitesföreläggande. Men där är vi inte ännu riktigt. Utan det är först i någon gång i början av 2024 som Skånetrafiken ska ha rättat sina brister. Så vi får ingen diskussion med Skånetrafiken i dagsläget om eventuella vitesförelägganden. Utan de är i steget innan, det vill säga ett föreläggande utan vite. Som är den kraftigare tillsägelsen.
Vad är det för brister som de inte har åtgärdat då?
Ja, det är lite smått och gott skulle jag säga. De har en chatt som inte fungerar särskilt bra med skärmläsare. De har formulärelement där man inte har kopplat de så kallade etiketterna eller label som det kallas för till ett inmatningsfält. När man tappar runt i ett formulär så vet man inte alltid vad det är man ska fylla i ett formulär och så vidare. Rubriknivåerna är inte korrekta. Ja, det är alltså var en av de här sakerna är inte särskilt allvarlig egentligen. De är ganska lätta att åtgärda. Men det faktum att det inte har gjorts, det är det vi reagerar på.
Att kvarstående brister är lätta att åtgärda håller inte Pernilla Lyberg, verksamhetschef för försäljning och marknad på Skånetrafiken, riktigt med om.
Vi har åtgärdat de flesta av de här punkterna och har ett fåtal kvar. De punkterna som ligger kvar. Vi har på oss till den 31 januari 2024 att åtgärda alla samtliga punkter då. Det som det är punkter som behöver åtgärdas som kräver en större digital utveckling. Men det är också punkter som ligger hos våra underleverantörer. De punkterna som är kvar på listan, det fåtalet, har vi på oss till den 31 januari att åtgärda detta. Men de flesta är faktiskt åtgärdade redan.
Kommer ni att hinna då till sista januari?
Det var yttersta ambition. Sen måste jag också förtydliga att det här med att ha en tillgänglig hemsida är ju av yttersta vikt. Och vi måste alltid för all framtid säkerställa att vi har tillgänglighet. Så det är ett pågående arbete som vi har fokus på. Och som sagt, vi välkomnar den här utredningen som DIGG har gjort.
Men vad händer om ni inte blir klara?
Det har jag inget svar på. Vår ambition är att vi ska bli klara till den 31 januari 2024. Och vi kommer att ha i slutet av januari så kommer vi att ha ett möte med DIGG. Där vi går igenom allting tillsammans med dem.
Får ni mycket synpunkter från personer med funktionsnedsättningar om att ni inte är tillgängliga? Eller är det från DIGG ni har de synpunkterna?
Det är ju från, alltså vad jag vet och vad som har kommit till min kännedom, så har vi inte fått några klagomål på hemsidan. Men de punkterna som DIGG har meddelat att vi ska åtgärda kommer vi att åtgärda. Det är yttersta vikt att vi har en tillgänglig hemsida.
I slutet av januari går alltså tidsfristen ut. Och vad händer sen? Elias Benani på DIGG igen.
Sen så kommer vi att titta på deras webbplats igen och titta på de brister som vi har uppmärksammat. Så vi gör alltså inte en komplett granskning, utan vi tittar bara på den lista med brister som vi har sett. Första gången vi granskar dem, nu under 2023. Och så ser vi då vad är åtgärdat, vad är inte åtgärdat. Och sen så kommer vi då fatta beslut om vi ska gå vidare med Skånetrafiken eller inte. I normala fall hade vi tagit hand om detta genom att låta dem skicka in en åtgärdsplan. Men eftersom de har gjort det en gång tidigare och inte riktigt levererat så som de hade lovat oss, så kommer det troligtvis bli en diskussion om vitesföreläggande. Det är vårt nästa steg i vår tillsynsprocess. Men jag vill upprepa det. Vi har inte pratat någonting om något vitesföreläggande med Skånetrafiken eller ens om Skånetrafiken internt här på DIGG. Utan det jag menar är att vår tillsynsprocess ser ut så. Vad som händer i våren 2024, det kan jag inte uttala om i dagsläget.
Skulle du säga att det här är någon chalans eller slarv eller bara oförmåga eller?
Jag skulle nog inte säga någon förans eller slarv. Jag tycker att det är kanske lite hårt att säga så. Jag skulle snarare säga att det beror på oförmåga. Att man inte vet att det här är ett problem. Eller man förstår inte omfattning av det hela och så. Och att ledningen då som prioriterar de här sakerna kanske inte alltid har förstått vilken effekt eller vilken påverkan det här har. Dels på sin egen verksamhet men också på de personer som ska använda tjänsterna.
Sa Elias Benani, specialist på digital tillgänglighet på DIGG, alltså Myndigheten för digital förvaltning. Gör det också Pernilla Lyberg, verksamhetschef för försäljning och marknad på Skånetrafiken. Reporter var Birgitta Fredén.
I Höganäs kommun tog företaget Telepass den 1 oktober över färdtjänsten efter Höganäs Taxi, som kört den i decennier. Färdtjänstresenärerna var nöjda med vad de hade och oroliga över att det skulle bli sämre när beslutet kom. Hur har det då gått? SRF Västra Skånes ordförande Hans Olin bor i Viken i Höganäs kommun.
Jag upplever att det har fungerat bra. De är duktiga på att hålla tiderna. De brukar ofta stå 5 minuter före den utsatta tiden. Deras svaga sida är så att säga att växeln är i Lund, men det finns ju kartor och sådana saker man kan använda istället. Va?
Du menar att de inte har någon lokalkännedom på växelns sida?
Precis. Men det lär de sig säkert få. Mm.
Chaufförerna då, hittar de?
Ja, och de är väldigt trevliga, väldigt duktiga.
Ni var ju oroliga innan den här övergången att det inte skulle gå så bra.
Ja, så var vi. Den svaga sidan är väl inte färdtjänsten utan det är taxitjänsten. Det är väldigt känslig. Därför att det vill till att folk anlitar taxi nu eftersom de bara har färdtjänst. Den gamla taxi Höganäs finns ju kvar och står till tjänst med taxitjänster.
Så att du är mer orolig för taxi Höganäs skull än för er färdtjänstresenärers skull?
Ja, för för Höganäs skull också. Det vill ju till att vi har en livskraftig taxi. Vi är ju en kommun med mycket turist. Rörelse, va? Och det vill ju till att vi har taxi också. Men det ingick ju inte i upphandlingen tyvärr.
Men märker ni att Telepass är ett företag som bara kör färdtjänst då? Har det gjort någon skillnad?
Nej, det var lite trögt i växeln i början. Men det fungerar fint nu. Det fungerar fint nu, det gör det verkligen.
Och dina medlemmar, de är också nöjda?
Ja, de har inte märkt något missnöje. Kanske någon var missnöjd första dagen. Men det är sånt man måste räkna med, att det är en väldig omställning som sker.
Har ni fått tänka om mycket när ni åker med ett företag som så att säga inte är stationerat i Höganäs? Att ni måste lära er adresser till sånt som var självklart för Höganäs taxi och så?
Nej, vi har inte fått lära oss att tänka om. Men vi gjorde så till taxi Höganäs också, att vi angav gatuadress. Det gjorde vi. Så att det är ingen skillnad i det. Det är väl bra att vi själva håller reda på det också, tycker jag.
Sa Hans Olin, ordförande i SRF Västra Skåne och bosatt i Höganäs kommun. Reporter var Birgitta Fredén.
Torbjörn Svensson i Höganäs, uppmärksammad för sin kamp för ledsagning och andra former av stöd till dövblinda, har på senare tid möts av motgångar. Dels handlar det om att Höganäs kommun skar ner hans tillgång till en kvalificerad kontaktperson från 56 timmar i månaden till 20 timmar per månad. Kontaktpersonens uppgift är att vara till stöd för Torbjörn i hans umgänge med sina barn, framförallt när det gäller tolkning med taktilt teckenspråk. Tillsammans med barnens mor, som han inte lever tillsammans med, överklagade Torbjörn kommunens nedskärning av kontaktpersonens timmar till förvaltningsrätten, som dock gick på Höganäs kommuns linje. Man tar överhuvudtaget inte hänsyn för 5 öre till mina barn drabbas, det säger Torbjörn Svensson till Helsingborgs Dagblad. Det andra myndighetsagerande som drabbat honom gäller den regionala tolkcentralen. Tidigare har de varit generösare med att låta dövblindtolkar möta upp redan innan platsen för själva tolkuppdragen och vara behjälpliga med ledsagning och taktil teckentolkning på väg dit. Men nu menar tolkcentralen att ledsagning till och från det ställe där tolkningen ska skötas av kommunala ledsagare. Att kommuner ofta inte kan ordna ledsagare som är kunniga i taktil teckenspråk, det kan inte tolkcentralen ta ansvar för, skriver de i ett meddelande till Torbjörn Svensson som den är lagt upp på sin Facebook-sida. Tolkförmedlingen håller dock i viss mån öppet för att det skulle kunna gå att nå någon form av överenskommelse mellan parterna.
En 86-årig synskadad man i Karlstad blev påkörd och allvarligt skadad när han var på hemväg med en sjuktransport och blev avsläppt på en mörk gata. Mannen var på väg hem efter ett besök på sjukhuset och det var när han försökte ta sig hem själv som han blev påkörd enligt nyhetssajten Nyheter 24. Och enligt Nya Värmlands tidning, som var först med att rapportera om olyckan, så hade chauffören för sjuktransporten fått information om mannens tillstånd och att han skulle följas ända in i sitt hem. Anders Wallén, som är servicetrafikchef på Region Värmland, säger till Nya Värmlands tidning: jag kan bekräfta att föraren hade information om vilket behov kunden hade. Det är sådant som går ut i den så kallade körorden. Kunden skulle lämnas inne eller följas in är den information vi har. Mannen fick bland annat flera frakturer vid olyckan som är rubricerad som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada, skriver tidningen.
Vi ska tillbaka till Certec i Lund och den forskning som presenterades där häromveckan. Håkan Eftring, som forskar på universell utformning för lärande, talade om så kallade situationskort. De korten finns samlade i en kortlek av den större modellen, men med ett helt annat innehåll än klöver, spader, hjärter och ruter.
Ja, de visar olika exempel på studentmångfald. Och det kan vara att studenter kommer plötsligt och berättar att de vill ha en muntlig istället för en skriftlig tentamen. Eller att de behöver vara hemma och ta hand om barnet eller hämta barn på dagis och så vidare. Sånt som lärare kan bli överraskade över. Så tanken med situationskorten kan vara antingen att läraren drar ett kort i förväg innan kursen börjar. Och se, är jag förberedd för den här situationen?
Och de här korten, de är 67 stycken. De har använts vid olika workshops. Hur förberedda är universitetslärare på såna här situationer?
De flesta lärare känner att det kan vara svårt vid grupparbeten eller muntlig presentation att någon student har svårt eller har panikångest eller autism och har svårt i vissa situationer. Och då blir det väldigt svårt för läraren vet inte hur man ska göra. Så bara tanken på den här att det är så det är. Människor är olika. Vi ska kunna jobba med olika personer i grupper. Så det blir en liten ögonöppnare det här att prata om den här. Hur kan jag skapa en större flexibilitet i min kurs?
Och bland de här korten så finns det också kort för just om det är någon som har en synnedsättning.
Att kunna lyssna på studiematerial. Det gäller ju både studenter som har en synnedsättning eller som är blinda eller dyslexi. Eller bara föredrar att lyssna när man åker buss till exempel.
Vad står det här då?
Ja, vad står det här? En student vill lyssna på studiematerial istället för att läsa det på ett traditionellt sätt. Men har inte rätt att få tillgång till talböcker på det sätt som studenter med dyslexi har. Hur kan du hjälpa studenten med detta? Och då kan man se till, har jag gjort min presentation, om jag har sparat den som en pdf, är den möjlig att läsa upp eller har jag bara scannat in det som en bild? Så att man får prova, hur kan jag få ljud i det här? Och vet inte läraren om det så får läraren då kontakta någon studierektor eller kollega eller chef som frågar eller någon annan på universitetet som kan hjälpa till med det här.
Men hur stort behov har universitetslärare av det här, tror du, att liksom fundera kring att alla är inte precis som jag själv?
Jag tror de har jättestort behov av det. Man tänker att det är väl inga problem att höra vad jag säger eller se vad jag visar på min PowerPoint. Och det finns också lärare som har gammaldags uppfattningar att har man dyslexi eller någon synnedsättning, då ska man inte studera på universitet. Och då tappar man ju all kompetens som kan finnas då hos de här personerna. Så det är jätteviktigt och Lunds universitet jobbar också för att sprida det här.
I kortleken så finns många kort och varje har en kort text om olika situationer som en universitetslärare kan träffa på. Och när det gäller studenter som har en synnedsättning så kan det till exempel stå på kortet bildtolkning. Du har planerat en tentamen i historia som kräver att studenterna tolkar bilden av en gammal kinesisk vas. Hur kan du göra denna tentamen mer inkluderande när du fick reda på att du har en student med synnedsättning? Och där är det slut på texten. Och då är tanken att lärare ska diskutera sig fram till en möjlig lösning med kanske andra kollegor. Och det finns ett stort intresse för den här typen av frågor, menar Håkan Eftring.
Vi har en seminarieserie nu som har varit i 6 olika seminarier. Och de kommer mangrant, den här 10-tal lärare som har själva sökt sig till kursen. Och de känner att de får diskutera de här svårigheterna med andra lärare och personer som jobbar med pedagogisk utveckling och med mig och studenthälsan och pedagogiskt stöd och få många tips på bra länkar inom universitetet och personer man kan be studenterna kontakta eller som man själv kan kontakta.
Kommer man alltid fram till någon lösning på de situationer som uppstår i ett klassrum?
Nej, det gör man inte. Mycket tror jag man kan lösa med hjälp av situationskorten och vad man kan göra enkelt i sin kurs. Sen finns det där man behöver diskutera lite mer med sina kollegor.
Det sa Håkan Eftring, universitetslektor vid Särtech och Lunds tekniska högskola. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Sommaren 1923 bestämde sig en Ture Grevberg i Hörby för att starta Skånska blindförbundet så att blinda skulle kunna utbyta erfarenheter och göra nytta för den som inte ser. Och följden av det är bland annat att Skånes taltidning som du lyssnar på nu finns till. I lördags kunde SRF Skåne, som blindförbundet numera heter, fira sitt 100-årsjubileum med en stor tilldragelse i Malmö.
Det sorlar i salen på Malmö Live och Clarion Hotel i centrala Malmö den här lördagen. Där 200 medlemmar i Synskadades Riksförbund, många tillresta från hela landet, har samlats för att uppmärksamma att Synskadades Riksförbund i Skåne fyller 100 år. Maria Torstensson, ordförande för SRF Skåne. Vad händer här idag?
Ja, idag så har vi ett jättestort 100-årsfirande. Synskadades Riksförbund Skåne fyller 100 år i år. Så vi kommer ha föreläsningar med historia, dels Skånes historia. Vi kommer ha Sveriges historia när det gäller synskaderörelsen. Och sen så kommer vi ha lite inlägg från gamla ordföringar och även från vår nuvarande förbundsordförande. Sen kommer vi ha ett levnadsöde från en av våra medlemmar som vill berätta hur han har kommit in i SRF och vad det har betytt för honom. Sen kommer Karin Hjalmarsson som är vår konferensier idag som är anställd på Iris förvaltning. Hon kommer att berätta lite grann om företagsgruppen med synkunskap bland annat som hon jobbar med. Avslutningsvis på den här föreläsningseftermiddagen så kommer Carl-Otto Rosenqvist att berätta lite grann om vad vi tror om individens framtid. Efter detta så har vi lite mingel och sen kommer vi ha en stor fest.
Så tillbakablickar och framtidsvyer och så fest helt enkelt.
Ja, precis.
Det är någonting stort att fira.
Jättestort att fira och vi har haft bussar som har kommit in ifrån Ängelholms, en buss från Ängelholm som har gått från det hållet, en från Helsingborg, en ifrån Kristianstad.
Välkomna.
Tack. Och eftersom SRF fyller 100 år så fick vi höra en historieberättelse av Stig Larsson som står här lutad på sin vita käpp. Hur började det egentligen?
En man som hette Ture Grefberg från Hörby som var aktiv i det blindas förening som grundades redan 1889. Han blev medlem som 21-åring i den här föreningen. Och sen tror jag också att han har haft kontakt med andra i Skåne som har gått blindskolorna på den tiden på blindinstitut som det hette, va? Tomteboda hade redan då startats. Kristinehamns hantverksskola till exempel. Den första styrelsen som man valde den 29 juli när man hade sitt första möte och där man också hade antagit stadgarna. Det var förväntat också människor då, runt omkring i Skåne. Man från Dörsjöbro och någon kvinna från Östra Kärstorp som jag tror var sekreterare. Så att det var ju kvinnor med redan från början. Det var också en hel del kvinnor med i förtroendeuppdrag. Många hade upplevt att man behövde här i Skåne en så kallad materialdepå. Alltså att borstbindare och korgmakare behövde på lätt tillgång till råmaterial. Och så småningom var det också då kvinnorna som fick tillgång till olika garn och textilier och sånt för att göra handarbeten. Depån startades då i Helsingborg 1926. En av de första konkreta åtgärderna. Jag tror att den här lokala föreningen i Skåne har rätt mycket kontakt med kyrkan. Och varje möte man hade startades med att man sjöng en psalm. Det innebar oftast att man också hade mötena i församlingshem eller andra liknande lokaler som någon kyrka här hade ordnat. Så försökte man naturligtvis också ordna arrangemang för de blinda. Och man tryckte ju hårt på att man skulle bryta isoleringen och att man skulle ge varandra moraliskt stöd och mycket annat.
Så liksom hela förbundet började med de blindas förening i Stockholm en gång då med självförsörjning på högst på agendan då kanske.
Ja.
Andra bitar, hur kom de in?
Ja, till exempel 2 år efter det att Skåneförbundet hade bildats så kom ju ljudradion. Sveriges Radio började sända och då var det väldigt naturligt för alla blinda att försöka skaffa sig en radio. Så bland de första stora kampanjerna som Skåneförbundet var med, det var att försöka få stöd och göra insamlingar så att man kunde lämna bidrag till radiomottagare.
Så att alla skulle få råd att lyssna på radio?
På Sveriges Radio, ja, eller Radiotjänst som det väl då hette. Mottagaren var ju ganska dyr och var det någonting som karaktäriserade blinda på den tiden, var det fattigdom helt enkelt.
Ja, att tillgängliga information. Talböcker?
Talböckerna, ja.
Den första i Malmö?
Ja, precis. Det var rätt förvånande, men i Malmö hade de försökt kolla upp tekniken kring det hela om att göra inspelningar på grammofon. Och den första som läste in en bok i Sverige, det var författarinnan Dagmar Edqvist som hade skrivit en roman om en ung man som förlorade sin syn. Så jag tror att boken heter Musik i mörker. Och det var 1951, eller 50 möjligen. Och det var den första talboken i Sverige. Men året efter så kom Det blindes förening med en ljudupptagning per band som en av de mest kända manliga skådespelarna faktiskt på 40-50-talet läste in.
Skånes taltidning är också De blindas föreningsverk. Det vill säga taltidningarna. Man ville ha dagstidningarna. Nyheterna där är tillgängliggjorda.
Ja, precis. Alltså man var väldigt aktiv med att försöka se till att bryta isoleringen för blinda och tillgång till både nationella, internationella och inte minst lokala nyheter. Därför så hade man olika kampanjer i DBF och genom länsförbunden, i det här fallet då Skånes blindförening, försökte driva på för att få en skånsk taltidning. Och det såg ju dagens ljus 1966. Och då kom den bara 14 dagar. Och det dröjde inte så länge förrän den kom en gång i veckan.
Och då satt man och klippte i alla lokaltidningarna, vet jag.
Ja, det
och läste in på band.
Så att... och man hade, tror man hade en redaktionskommitté också där blinda var med. Som utsågs av Skånes blindförening. Eller i samråd med taltidningsredaktion.
Ja, och resultatet av det, ja, det kan vi lyssna på idag. Idag klipper vi inte några tidningar utan gör inslag som det här istället med egen journalistik.
Ja, det är fantastiskt.
Då har vi hört vad SRF och SRF Skåne haft för sig under 100 år. Carl-Otto Rosenqvist från SRF Skånes styrelse och Maria Torstensson, ordförande. 100 år av historia. Vad väntar framåt egentligen? Vad finns det för visioner?
Visionen tycker jag måste ju vara att försöka vara med på även nästa 200-årsjubileet. Det kan bli lite tufft. Men vi ska ju se till att föreningen finns kvar. Att vi ser till att fånga in så många som möjligt. Och att vi ser till att hitta motivationen till att bli medlem. Varför ska jag bli medlem? Vad erbjuder vi? Och där är ju till exempel har vi sett det här med att säkerställa det digitala innanförskapet. Alltså för att kunna hantera en telefon, för att kunna kommunicera. Hade ett möte med Region Skåne, en politiker bland annat i veckan här. Och då pratade vi om det här med den digitala utbildningen och så. Det var mycket plusverksamhet och då blev jag lite irriterad. Och så sa jag, men om man nu ska prata om att ni kanske vill att man ska använda 1177, då är det kanske bra om man faktiskt kan göra det, då får man ju utbildning. Ja, just det. Ja, det vill vi. Ja, just det. Och det är ju de här tankeställarna som vi är här ifrån distriktet ska trycka på. För det är ju vår allas framtid.
Mm. Nej, det är inte alla som kan hantera en smartphone och SRF Skåne har en utbildning sen. Något år tillbaka som regionen betalar för. Och du kallade, Carl-Otto, dagens vita käpp är en smartphone.
Ja.
Så betydelsefullt då alltså?
Ja, det är det absolut. För att du kan ju inte ringa någon idag. Att ringa till en affär, ja det är möjligt, men du har ju ingen telefonkatalog. Och det är ju inte så att att du kan ringa till en kundtjänst, utan oftast så får du försöka skicka e-post och annat. Så att är du utanför det digitala, utanför möjligheten att hantera din telefon eller dator, så är det väldigt lite man kan göra.
Fler frågor? En del verkar ju vara lite tidlösa. Det handlar om försörjning, självrespekt, ledsagning, ledarhundar,
utbildning,
tillgänglighet.
Det är ju samma frågor hela tiden. Så är det tyvärr. Det finns ju få frågor som är färdiga, som är lösta och klara. En del saker blir ju bättre under vissa år, och sen så faller det snabbt tillbaka genom att man kanske får sparbeting eller vad det är för någonting i kommun och region. Men jag tänker som en vision som jag tror är jätteviktig och som vi egentligen vet, och det är att vi måste i hela landet visa på att vi inte har den hjälpen som folk i gemen tror. Att man tror, tar för givet att vi har ledsagning. Att färdtjänst är ju självklart, ni kan ju inte köra bil, det är klart du måste få färdtjänst. Och jag menar, de här sakerna måste vi upplysa om. Vi måste visa att så är det inte, det fungerar inte på det här sättet. Och jag tror att det är folks okunskap som gör att det här fortsätter på det här sättet. För att det är ju, vi är en relativt liten grupp egentligen som är så pass synskadade, så vi behöver den här hjälpen. Så att ja, jag tror att visa oss är en stor del i att komma framåt.
Min vision är också att vi syns mycket mer. Att vi vågar vara ute i samhället. Men då är det ju det här rädslan när man kanske inte har ledsagare. Men då ska man ju ta hjälp av en kompis. För ju mer vi syns ute på stan, vita käppar, att man kanske har möjlighet att gå den sista biten om man nu får skjuts av någon, så syns man, och då skapas ett medvetande om att ja, titta, där går någon som inte ser. För det är jättemånga som aldrig har sett eller varit i kontakt med någon som är gravt synskadad. Så ju mer vi syns, desto mer finns vi med i medvetandet, och då tror vi också att man kan få folk att förstå. Folk, menar jag i det här fallet, beslutsfattare.
Sa Carl Otto Rosenqvist och Maria Torstensson från 100-årsjubilaren SRF Skåne. Och vi hörde också Stig Larsson om hur det hela startade. I ett kommande nummer ska vi höra mer om den svenska synskaderörelsens historia och betydelse. Reporter på Malmö Live var Mats Sundling.
Ja, nu är den mörka årstiden här, med minimalt solsken och mycket regn och rusk. Vilket aktualiserar frågan, hur mycket syns du? Riskerar du kanske att bli påkörd i mörkret? Många tror nog att man syns mer än man gör, att det räcker med en liten reflex på ryggsäcken kanske. Vi ska gå igenom vilka olika sorters reflexer som finns och var på kroppen de ska sitta för att göra nytta.
Jag är på sportavdelningen på XXL, en av många sportbutiker. Och det vi ska prata om idag är något som man kanske inte riktigt vill tänka på. Åtminstone inte just idag, eftersom solen skiner och det känns som det är 27 grader i solen. Men när det blir mörkt, och det kommer det ofrånkomligt bli, så kanske man behöver reflexer. Reflexer finns det på väldigt många olika produkter. Och kanske är det mest på sportartiklar och förstås barnartiklar och hund. Vi ska gå igenom lite vad som finns på marknaden vad det gäller reflexer, och det är så otroligt mycket. En del saker kanske inte gör att man syns särskilt mycket mer. Ja, det kan ju låta konstigt, men det är för att reflexen kanske sitter på fel plats eller att den är för liten. Om vi börjar från början. Ofta hör man att reflexen uppfanns av svensken Alvar Thorsson i mitten på 50-talet. Men en variant på reflex hade redan en amerikansk polisman kommit på 1930-talet. Men reflexen för fotgängare, det är en finländsk uppfinning. Ursprungligen var den avsedd för hästvagnar. Den uppfanns på 1950-talet, och det var av jordbrukaren Arvi Lehti. Nu är alla nämnda. Det är i Skandinavien som vi använder reflexer i stor utsträckning. I många andra delar av världen gör man det inte. Men så lever vi ju i lite mer mörker kan man ju lugnt säga. På 70-talet så startade Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, NTF, sin kampanj Mamma, pappa, barn i trafiken. Och där visade man sambandet mellan synlighet, reflexer och säkerhet i trafiken. 40% av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Och de flesta sker faktiskt i tättbebyggda områden med gatubelysning. Så obevakade övergångsställen med gatlyktor är ingen garanti för att bilisten ska se dig, även om man själv kan uppleva att man syns bättre. Om man har mörka kläder på sig, vilket väldigt många av oss har, särskilt nu när det blir lite kallare, så kan en bil upptäcka en med halvljus på 20-30 meters avstånd. Om man har ljusa kläder så syns man från 60 meter. Och om man har en reflex så kan föraren upptäcka en redan på 125 meters avstånd. Och så får man ju tänka på att det är ännu sämre sikt på vintern och dessutom halt, så bromssträckan blir ju längre. Men hur bär man bäst sin reflex? Snart svar på det. Ursäkta, skulle jag kunna fråga dig bara om reflexer, om du brukar använda reflexer?
Ja, det brukar jag använda.
När då och var brukar du ha dem?
Jag brukar ha dem på benet faktiskt. En sån som man spänner runt benet, eller den spänner sig självt egentligen.
Och var på benet för att vara exakt?
Ja, just nu har jag ju shorts på mig så där har jag den faktiskt inte. Men det är väl längre ner på vaden då skulle jag säga.
Vet du om att det är den bästa platsen att ha reflexer på?
Det visste jag inte, men vi hade ju det när jag gjorde värnplikt och då hade man ju det till uniformen. Så det är sånt som har levt kvar. Jag är ju på mina barn väldigt mycket att de ska använda reflexer, så man måste ju vara en föregångsman.
Okej, tack. Vad heter du?
Ingebrigt Sjövik.
Reflexer är ju material som reflekterar ljus tillbaka mot ljuskällan. Det kan till exempel vara hårda produkter med prismor eller fluorescerande material som är mjuka. Men vilka är bäst då? Ja, de där gammaldags hårda som oftast bara finns som runda eller snöflinga eller klämmor, de syns mycket bra. Man kan också kolla om reflexen är godkänd med SIS eller CE-märkning. Men viktigare är var man har sin reflex. Det är bra att använda flera stycken så man syns från olika håll. Helst på ställen som är i rörelse, som på armarna och på underbenen. Just rörelsen är viktig. Det är det som gör att bilisten ser att det är en människa eller en hund. Och så ska man tänka på att ha reflexen långt ner på kroppen, för då syns de bättre i bilarnas halvljus. Mjukisreflexer, de finns i alla olika former och figurer. De är okej. Men se till att ha mer än en. Och såna där som man kan klistra på barnvagnar, de är faktiskt inte så bra. I så fall får man ha många, eller välj hellre något annat. Och käppar. Ja, alla teknikkäppar har en beläggning som är reflekterande. Men det räcker inte. Man kan visserligen klistra på reflextejp. Men man bör ha reflex på sig om man vill synas. Men alla reflexer som redan är påsydda på olika klädesplagg. Vi kommer till det. Du har ju ett bälte runt magen här nu med massa små vattenflaskor. Är du en superlöpare?
Nej, det är jag inte. Men jag tränar på att springa lite längre och då behöver jag med mig vatten.
Så vad är det för reflexer du brukar använda?
Jag brukar använda dels sådana som jag har en mössa med reflexer på. Jag har vantar, reflexvantar som jag brukar ha på vintern. Och sen sådana där vanliga som hänger på lampan på kläderna.
Är du mån om att andra i din närhet har reflexer? Är du sådana där som brukar tjata om? Har du satt på reflexen?
Ja, jag köper även reflexpresenter till mina barn och min man.
Hur uppskattat är det då?
Ja, ganska uppskattat faktiskt. Förra året köpte jag reflexvantar till alla och då är alla vuxna. Ska tilläggas.
Vet du hur länge man kan ha en reflex?
Jag tror ett år. Men jag brukar köra... Alltså de här vanliga tror jag inte håller så mycket med.
Du är rätt seriös.
Jag retar ihjäl mig på att så många andra inte använder reflexer. Så att, jag brukar faktiskt göra det.
Vad heter du?
Jag heter Åsa.
Många träningsplagg har reflexer och regnkläder, särskilt för barn. Det man kan tänka på om någon säger ja, den här har reflex, det är att det ofta kanske bara är en liten rand eller att det är själva märket som är i reflekterande material. Som ett exempel så har friluftsmärket Helly Hansen barnvantar där de bara har deras två hån på ovansidan som är reflekterande. Det kan även gälla en träningsjacka där det aktuella märket sitter på bröstet. Reflexvästar, ja de är bra. Eller reflexsele som man kan dra över jackan. Men komplettera ändå med kanske en reflexremsa eller sån här strap nere vid benen eller på armen. Ja, det där med rörelsen igen. Men om man inte vill ha något som ser så reflexaktigt ut, då finns det också mycket att välja på. Reflexsnören som man kan fästa i sin dragkedja, reflexskosnören eller LED-belysning till skorna som passar både sneakers och kängor. Det är som en tunn liten hästsko som man klämmer runt hälen på skon. Och då har de batterier i sig. Man kan både stryka och sy på reflexer. Här får man ta de som är lite bättre kvalitet. Det finns reflexbälten, stickade mössor och vantar som är gjorda i reflekterande garn. Det finns också webbshoppar som är specialiserade på reflexer och reflexaccessoarer. Det ska vara lite designade grejer. Till exempel en reflex scrunchie. Det är sån där tygklädd hårsnodd i reflexmaterial. Broscher i form av flerbladiga blommor. Mjuka reflextofsar finns både silver, guld, brons och roséguld som man kan fästa vid väskan. Och så såg jag att det fanns mjuka armbindlar, lite som en något bredare rynkad klädd hårsnodd då, som man har vid ärmsluten på jackan. De är svarta med olika silverfärgade mönster som är reflekterande. I en unisexmodell, så alltså det passar både män och kvinnor, och de var ganska snygga faktiskt. Just i den här shoppen så fanns det även en svart trekantig sjal med en mönstrad rand längst ner och den var då reflekterande. Och så finns det förstås lampor i olika format. 2-4 cm långa som man kan ha på sig som en hängande reflex. Och hur är det med hållbarheten? Kommer till det. Använder du reflex?
Nej, det gör jag inte.
Varför inte?
Det är inget jag tänker på.
Men är det inte viktigt att synas då, framförallt trafiken?
Men det finns andra sätt att synas, om man är skarpare i huvudet också.
Hur menar du då?
Inte sätter sig i sitser där det är farligt till exempel.
Men om du går på en mörk gata där det inte finns belysning, vad gör du då?
Det är inget jag tänker på så faktiskt.
För det är ganska farligt att många kan bli påkörda för att bilister inte ser den. Kommer du bara tänka på det mer?
Mycket möjligt.
Vad heter du?
Jonte.
Använder du reflex?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Varför inte?
För att jag vet inte faktiskt. Jag har inga reflexer hemma.
Men det är bara att köpa.
Ja, jo, men jag behöver inte reflex just nu. Det är ljust ute, tillräckligt ljust ute. Och jag går inte ut så mycket på kvällarna.
Gör du inte?
Nej, faktiskt inte. Jag är mest hemma och så.
Så du är inte lite skraj då att du ska bli överkörd kanske?
Jag går ju som sagt inte så mycket på kvällarna så jag behöver inte använda reflex.
Tack ska du ha. Vad heter du?
Tobias.
Är det här en killgrej?
Ja, det är nog säkert. Det är nog en killgrej. Vi använder inte reflexer.
Vad tror du? Är det killgrej?
Ja, vi har mycket möjligt. Vi är lite dummare ju. Tänk inte så långt.
Ja, för du sa tidigare att du var lite så här smart typ, att du tänkte. Och nu säger du att du är lite dum.
Ja, jag är både och. Jag är, vad kallar man det? Bipolär.
Hej då killar. Var rädda om er. Det kanske är en barn- och vuxengrej att ha reflex. Men hur länge håller de? De där hårda, de håller. Bara ju rent de ibland. Men om man har reflexer både mjuka och hårda i fickan med mynt och nycklar, då kan de bli repiga och tappa mycket av sin reflexförmåga. Samma om reflexerna ligger i sol och värme eller om det kommer vatten in i dem, då funkar de sämre. Reflexer på kläder tvättas bort med tiden. Man brukar säga att reflexer håller i 3 år. Men jämför gärna varje år med någon reflex som du köper ny och se om det nya lyser bättre, då kan du slänga den gamla. Är man osäker kan man ju köpa en ny varje år. Och glöm inte hunden. Där är lampa på halsbandet bra eller olika sorters ljushalsband som finns i alla djuraffärer. Själv har jag både små lampor, hårdisar, snäpprämmar och så ska jag köpa en grej som jag såg. En svart tygpåse som såg ut som en stjärnhimmel.
Reporter var Aziza Douadi på taltidningen Läns och Riksnytt i Stockholm. Öppnat och stängt. Vi börjar med en rättelse som gäller det nyligen öppnade pratcaféet på Kulturpunkten, Dalhems centrum i Helsingborg, som vi berättat om tidigare. Öppet är det tisdagar 13-18 och inget annat. Vi tackar en påpassliga läsare som upptäckte det. I Sjöbo har butiken Gemofix öppnat på Planteringsgatan 50. Det är en lågprisbyggmarknad och i Sjöbo har affärskedjan letat lokaler 10 år innan man fann den man ville ha. I Malmö har Kronprinsens köpcenter byggts om under en längre tid och har varit rätt tom på det mesta. Men nu har några etablissemang öppnat, nämligen lågpriskedjan Normal och elvaru- och hemelektronikkedjan Elon som är nya där. Skönhetssalongen Diva Beauty Lounge och kaffekedjan Espresso House. Och så har damklädeskedjan Lindex öppnat sin butik igen. Ett nytt restaurangtorg invigdes i förra veckan och där finns nu 9 öar där det säljs mat. Däribland chilenska restaurangen Mucho Gusto som flyttat dit från Holmgatan. Mexikanska Burrito Friends som också finns på Färsens väg. Asiatiska Jusan som också finns på köpcentret Emporia. Och bubbelte och sushi-stället Tang Si and Sushi. Dessutom poke-restaurangen Poke Poke som redan finns en av på Jäknegatan. Delikatessbutiken Möllers som också har en i Trelleborg. Glassbutiken Köld som finns på Frisgatan och i Lund. De öppnar ett pop-up-ställe och detsamma gör blomsterbutiken Oxåker. Men inte alla tomma lokaler i Kronprinsen har hytts ut. I Malmö har den grekiska restaurangen Placa stängt efter mer än 30 år på Södra Förstadsgatan 86. Den nu 92-årige kocken och krögaren har gått i pension och sålt lokalen. I den lär en kinesisk krog vara på gång att öppna. I Landskrona har salladsbaren Dinos Café och Catering öppnat på Nygatan 12. Öppet 11-16 alla dagar utom söndag och måndag. I Helsingborg har klädbutiken Newhouse flyttat från Stortorget 18 till Kullagatan 6, där Elekta tidigare funnits. Nu säljs här svenskdesignade damkläder i klassiska snitt. I Helsingborg har restaurang Bosco öppnat på Drottninggatan 15. Italiensk meny med franska och spanska influenser utlovas. I Helsingborg har pizzeria Chattanooga på Statena centrum stängt för gott efter att ha fått alkoholtillståndet indraget. Och i Kristianstad har den skånska streetfood-restaurangen Grisen och Draken öppnat på Östra Boulevarden 46. Till en början öppet kvällar och helger. Sen tidigare finns Grisen och Draken i Brösarp och ägarna driver även Flabben i Fornstugan i Tivoliparken i Kristianstad.
Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Och då handlar det först om den finska filmen Höstlöv som faller, regisserad av Aki Kaurismäki, som fått syntolkning och uppläst text för bio via appen Movietalk. Filmen är en romantisk och melankolisk kärlekshistoria mellan snabbköpskassörskan Ansa och byggjobbaren Hollappa. Och filmen vann jurypriset i Cannes tidigare i år. Familjefilmen Vem är du, mamma Mu, som vi tidigare berättat om när den fick syntolkning för bio, har även fått syntolkning för tv, dvd och vod. Och den här gången vill den äventyrliga kon Mamma Mu göra en musikal. Filmen baseras på Juja och Thomas Wislanders bilderböcker med de välkända teckningarna av Sven Nordqvist. Och detsamma gäller för filmen Nelly Rapp, Dödens spegel, som också fått syntolkning för tv, dvd och VOD via appen MovieTalk. Och filmen den handlar om Nelly och hunden London som ger sig ut i svartskogen för att finna dödens spegel. En resa som tar dem allt djupare in i skogen och till den plats där Nellys mamma en gång försvann. Regi Johan Forsell och filmen är en uppföljare till Nelly Rapp, Monsteragent. Ungdomsfilmen Forever har även den fått syntolkning också för tv, dvd och VOD. Det handlar om de 14-åriga fotbollstjejerna Mila och Kia som länge varit bästisar och lagkamrater. Men när den nya tränaren Lollo tar sig an laget förändras situationen för tjejerna. Biblioteket i Simrishamn har familjedag nu på lördag den 11 november. Och den man vill fira är den busige Emil i Lönneberga, en av Astrid Lindgrens omtyckta barnboksfigurer. Det blir lekar, tipsrunda och pyssel på Emil-tema från klockan 11 till klockan 14. Och dessutom sago- och sångstund för barn 3-8 år klockan 11.15 och 13. Och till den här sago- och sångstunden så behöver man anmäla sig och det gör man på telefon 0414 81 90 00. Men resten av aktiviteterna under dagen är det bara att dyka upp till. Under Världsdiabetesdagen den 14 november arrangeras en serie korta föreläsningar om forskning kring diabetes och hur människor i alla åldrar bidrar till att öka kunskapen om diabetes genom att delta i vetenskapliga studier. Platsen är Studio Meeting Point som ligger på Nordenskjöldsgatan 24 i Malmö. Och tiden är från klockan 14 till 19. Det är gratis inträde och ingen föranmälan krävs. Hela programmet för dagen finns på hemsidan diabetesportalen.lu.se. Och Världsdiabetesdagen Skåne arrangeras i samarbete mellan Lunds universitets diabetescentrum, Sydvästra Skånes diabetesförening, Medeon Science Park och Diabetes Samverkan Sverige. Ett författarbesök gör Maria Maunsbach på Limhamns bibliotek den 14 november klockan 18. Hon berättar bland annat om sin bok Lucky Lada och jag, som är en färgstark skröna skriven i piratens anda. Och boken finns som talbok med text. För att anmäla sig till författarbesöket på biblioteket kan man ringa 040 660 8503. Till parken i Trelleborg kommer jazzsångerskan Isabella Lundgren tillsammans med pianisten Martin Sjöstedt den 15 november klockan 18. Isabella Lundgren har bland annat fått motta Monica Zetterlund-stipendiet. Biljetterna säljs av Nordic och kostar 100 kronor. Musse och Helium siktar mot stjärnorna heter en familjeföreställning som kommer till Ystad teater den 3 december klockan 13. Och med en andra föreställning samma dag klockan 16. Och de båda mössen försöker sig i den här nyskrivna föreställningen på att bli popstjärnor. Det bjuds på dans, musik och galna upptåg. Till föreställningen klockan 13 finns endast ett fåtal biljetter kvar. Och biljetterna som kostar 295 kronor köps hos Eventim eller Ystad teater. Lunds akademiska kör fyller 75 år och firar detta med en konsert i universitetsaulan den 18 november klockan 17. Gästsolist är tidigare körmedlemmen, numera operastjärnan Emma Sventelius. Det blir musik av bland andra tonsättarna Georg Friedrich Händel, William Boyce och Henrik Purcell. Biljetterna kostar 180 kronor för ordinarie, medan pensionärer, studenter och barn kostar 90 kronor. Ticketmaster säljer biljetterna. Sven Ingvars personligt heter en konsert i Malmö Lives konsertsal den 3 december klockan 17. Det beskrivs som en intim och nära konsertupplevelse med Sven Ingvars där publiken får följa med bandet på en musikalisk resa som utgår från mötet mellan artister och publik. och där bandet med så få genvägar som möjligt berättar vilka de är. Biljetterna som man köper hos Malmö Live kostar 695 kronor och det finns endast biljetter kvar på parkett. Balkongerna är utsålda. Konserten håller på i 1 timme och 30 minuter och det är ingen paus. Christmas Night är en julkonsert där det utlovas att alla julklassiker är med. Artisterna som uppträder är Linnea Henriksson och Arvingarna. Och vill man se den här turnerande konserten så kommer de till Slakthuset i Malmö den 14 december klockan 19. Där kostar biljetterna 695 kronor och säljs av Eventim. Dagen efter ges konserten på Helsingborgs konserthus, alltså den 15 december och samma tid klockan 19. Och det är Helsingborgs konserthus som säljer biljetterna. 2024 års Arlövs revy börjar redan att sälja slut platserna till många föreställningar, trots att premiären är först den 5 januari nästa år. Spelperioden för revygänget bestående av Kent Nilsson, Jenny Rosengren, Henrik Widegren, Niklas Holtne och Viktor Berg sträcker sig fram till den 11 februari. Och då ska man ha hunnit med dryga 30 föreställningar som spelas torsdagar till söndagar. Biljetter kan man boka på telefon 040 43 70 11 eller på hemsidan alovsrevyn.se till en kostnad av 575 kronor per biljett. Henrik Schyffert ger sig ut på turné med en helt ny stand-up-föreställning, Schyffert Forever. I Skåne blir det endast 2 föreställningar och då i Lund och på Stadsteatern den 23 februari klockan 20. Biljetterna kostar från 615 kronor och säljs av Ticketmaster. Och eftersom det bara är ett fåtal biljetter kvar till den här föreställningen så ges det en extra föreställning klockan 17.30 samma dag. Det är 5 år sedan Henrik Schyffert senast stod på stand-up-scenen. Och det här är en 90 minuter lång föreställning utan paus där det bland annat utlovas svar på varför han är så avundsjuk på Bianca, hatar förstagångsföräldrar och blev borgare när han insåg att han kunde få all glass själv. Biljettinformation. Nortic 0455 61 97 00. Eventim 0771 65 10 00. Ystad Teater 0411 577 199. Helsingborgs konserthus 042 10 42 70. Ticketmaster 077 170 70 70. Kalendern för vecka 46 börjar med måndagen den 13 november då Christian och Christer har namnsdag. Det är smörgåstårtans dag eftersom mannen som anses ha gjort mest för smörgåstårtans utveckling i Sverige, Gunnar Sjödahl, föddes just denna dag 1939. Och under sin yrkesverksamma tid sägs det att han bakade 400 000 smörgåstårtor med början 1965, vilket skulle innebära cirka 40 smörgåstårtor per arbetsdag. Tisdagen den 14 november är det Emil och Emilia som är namnsdagsbarn. I Lund hålls EU-dagar den 14 och 15 november i Stadshallen. Då träffas representanter för offentliga sektorn, industrin, universitetet och EUs institutioner med flera. Och även allmänheten kan delta om man anmäler sig. Frågor som tas upp är bland annat klimatneutral kontinent 2050, ett motståndskraftigt Europa och Sverige i EU. Och som du kunde höra om i evenemangstipsen så är det världsdiabetesdagen. En FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med eller riskerar att insjukna i diabetes. Kungen av Storbritannien, Charles den III, fyller 75 år. Han föddes på Buckingham Palace i London, äldst av 4 syskon. Och blev kung för drygt ett år sedan när drottning Elizabeth avled efter dryga 70 år som regent. och det är 6 månader sedan han kröntes till kung i Westminster Abbey. Det är också ostkakans dag, vilket sägs bero på att det är Emil som har namnsdag, och då är det Emil i Lönneberga som åsyftas. Onsdagen den 15 november firar Leopold namnsdag. I riksdagen är det EU-politisk partiledardebatt som börjar 9 på morgonen med att statsminister Ulf Kristersson redogör för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Och därefter får de andra partierna göra sina anföranden. Debatten direkt sänds via riksdagens webb-tv. Torsdagen den 16 november har Vibeke och Viveka namnsdag. Sveriges herrfotbollslandslag spelar EM-kval mot Azerbaijan. Det är den första matchen efter terrordådet i Bryssel, då 2 svenska fotbollsfans dödades och ytterligare en skadades i skjutning i samband med att Sverige mötte Belgiens landslag. Matchen avbröts i halvtid när konsekvenserna av terrordådet blev uppenbara. Och fotbollsmatchen mot Azerbaijan är betydelselös för de båda lagen som inte går vidare oavsett resultat. Lagen som går vidare från Sveriges grupp till EM-slutspel, det är Belgien och Österrike. I riksdagen är det en direktsänd frågestund där statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, svarar på frågor från ledamöterna. Och vill man följa den börjar direktsändningen på riksdagens webb-tv 14. Fredagen den 17 november är det Naimi och Naima som har namnsdag. I Linköping håller Liberalerna landsmöte från fredag till söndag. Landsmötet hålls vartannat år och då ska det bland annat beslutas om en ny partistyrelse. Och ett av de nya namnen i valberedningens förslag är klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Förslaget till partiordförande är inte oväntat sittande Johan Persson. Lördagen den 18 november har Lillemor och Moa namnsdag. Det är 100 år sedan astronauten Alan Shepard föddes. Han var flygare och astronaut och med i den första gruppen om 7 som var först i rymden i Amerika 1961. Söndagen den 19 november firar Elisabeth och Lisbeth namnsdag. Det är världstoalettdagen som uppmärksammas för att man ska ägna en tanke åt alla de personer som lever utan toaletter, säker sanitet och värdig hygien. Det är också världsdagen mot barnmisshandel, där fokus ligger på utsatta barn världen över för att öka medvetenheten om övergrepp mot barn och hur man kan förebygga att de sker. Herrlandslaget spelar EM-kval mot Estland på hemmaplan i Solna, men alltså numera betydelselöst när det gäller vilka som går vidare till slutspel. För 50 år sedan hade den omtyckta tv-serien 5 myror är fler än 4 elefanter premiär i TV2. Med de populära programledarna Magnus Härenstam, Brasse Brännström och Eva Romeus som sjöng, spelade sketcher för att barn på ett roligt sätt skulle lära sig bokstäver och siffror.
Det låter bra. Det är oet i puffet som gör det. Boom, boom, tjup, puff, boom, tjup, puff. Oh, vad det låter bra. Det är ona i orden som gör det. Boom, boom, tjup, puff, boom, tjup, puff. Oh, vad det låter bra.
Den regionala delen av anslagstavlan har en inbjudan. Hej! Synskadades riksförbund Västra Skåne på Vaktgatan 3 i Helsingborg hälsar alla välkomna till julmarknad. Lördag och söndag den 25 och 26 november mellan 10 och 15. Totalt är vi 10 medlemmar och inbjudna hantverkare som säljer våra hantverk i föreningens trevliga lokaler. Har du frågor, kontakta gärna någon av oss. Antingen Gunnel, telefon 0733 595 083 eller Stina 0702 397 626 eller Ulla 0730 701 131. Varmt välkomna. Så ett referat från SRF Skånes 100-årsjubileum. Från SRF Västra Skåne var vi en skara som delade på en buss. Eftersom vi är lite äldre och inte kände att vi hade ork för en hel dag kom vi lagom till mingel, mat och mys. Vår busschaufför hade aldrig varit vid Malmö Live tidigare. Därför hamnade vi på baksidan. Vi kom in i en stor och öde byggnad utan ett spår av synskadade. Efter lite örlande kom vi dock i kontakt med resten av festdeltagarna. Kunde få något gott att dricka och mingla omkring. Mycket trevligt och roligt att se så många kända och okända vänner där. Dörrarna till matsalen öppnades och vi kom in i en stor sal full med välkomnande dukade bord. Vissa somliga som inte läst på inbjudan tog plats vid första bästa lämpliga bord med plats för fyra. Det visade sig vara bord ett och det var befolkat av vänner från Malmö. Varmt välkomsttal, lite information och sen började showen. Tillfälle till skratt och applåder. Maten är värd ett eget kapitel, inget av det vi gissade på. Ingen västkustsallad, ingen schnitzel, ingen tiramisu, inte ens bruna bönor. Men torsk, oxfilé och efterrätt. Jag kan inte beskriva rätterna, men de var nya, annorlunda och mycket goda. Alla jag pratade med höjde maten till skyarna. Mellan rätterna och efter fick vi lyssna på lite tal. De var som tal brukar vara, en som vin, en som vatten. Såklart måste jag framhålla talet från Hans Olin, ordförande för SRF Västra Skåne. Han fick alla i salen att sjunga så taket lyfte. Finns det socker, finns det salt. Jag måste få uttrycka min irritation, ilska och allmänna upprördhet. Salen var full av människor, många äldre, en del gamla. Trots det fanns det många som inte var tysta under talen eller när det kom annan information från scenen. Det är oförskämt mot den som talar och irriterande för bordsgrannar som vill lyssna. Vi som åkte buss från Helsingborg kände att vi var nöjda med festen när kaffet serverats. Då tackade vi för oss och åkte hem. Alla var rörande överens om att det varit en fantastisk fest. God stämning, god mat och härliga möten och samtal med vänner. Vid tangenterna, Christer H. Persson. Vi avslutar den regionala delen av anslagstavlan med några regionala ändringar i busstrafiken. I Arlöv gjuter man om på Lundavägen och det har stängt 7 av regionbuss 130 hållplatslägen till och med den 17 november klockan 16. Hållplatserna Arlövs kyrka och Ringvägen, bägge läge A, ersätts av en tillfällig stolpe vid korsningen med Hantverkaregatan. Läge B ersätts av en vid korsningen med just Ringvägen. Hållplatsen Sockervägen A ersätts av en tillfällig 200 meter bakåt bussens riktning. Och från läge B ligger den 200 meter framåt. Och hållplatsen Alnarpsvägen läge A ersätts av en stolpe 270 meter framåt på Lundavägen. I Malmö började förra veckan ett arbete på Toftanäsvägen och regionbuss 170 hållplats Gylins trädgård läge D är stängd. Närmsta ersättare är hållplatsen Åkvangsgatan läge B som ligger på Dammtorpsvägen cirka 420 meter åt nordväst. 17 november klockan 15 ska den vanliga vara öppen igen. I Malmö ska man fräsa en bit av Agnes Fridsvägen från klockan 9 måndag den 13 november till dagen därpå klockan 16. Och under den tiden är hållplatsen Jägersro A som regionbuss 141, 144 och 170 respektive stadsbuss 1, 9 och 31 brukar stanna vid flyttad 70 meter framåt körriktningen. I Ystad började i måndags ett arbete på Jennygatan som pågår till nu på fredag den 10 november klockan 16. Till dess är hållplatserna Bruksgatan, Stadsbiblioteket och Gamla vattentornet stängda för regionbuss 301, 307, 337 och Skåneexpressen 4 med hållplatsen Ystad Arena som ersättare. Och den sistnämnda, alltså Skåneexpressen 4, stannar också vid hållplatsen Anirogatan som ligger på Kristianstadvägen. För stadsbuss 3 stänger hållplatsen P3-gatan med Ystad Arena som alternativ och så ersätts Östra skolan med Ystad station. I Lomma började onsdags ett arbete på Järngatan som får regionbuss 139 att ta en annan väg till den 30 november klockan 16. Till dess är hållplatserna Prästbergavägen och Järngatan stängda med hänvisning till en tillfällig söder på Lillevångsgatan strax öster om korsningen med just Järngatan. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller två inbjudningar från SRF Malmö Svedala och en från SRF Västra Skåne och så några lokala ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala välkomnar först till dagverksamheten. Måndag den 13 november klockan 13-15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 14 november klockan 13-15.15 blir det bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala inbjuder också till en musikalisk fredagsträff. Välkomna till en trevlig stund hos oss när vi har glädjen att ta emot trubaduren och underhållaren Pontus Stenqvist. Fredag den 24 november klockan 13 i föreningens lokal på Vendelsfridsgatan 13 i Malmö. Föreningen bjuder på enklare förtäring och en liten godbit till kaffet. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får allt det här för 50 kronor. Övriga betalar 100 kronor, antingen kontant på plats eller till föreningens bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123-077-8050 senast måndag den 20 november. Glöm inte att skriva fredagsträff och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Anmäl dig till kansliet som har telefon 040-25 05 40 eller via e-post till info@srfmalmo.se senast torsdag den 16 november. Meddela vid anmälan om allergier eller specialkost. Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen. Synskadades Riksförbund Västra Skåne meddelar att på medlemsmötet tisdag den 12 december blir det julfest i vår lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Då samlas vi redan klockan 12 för mötesförhandlingar och njuter av en god glögg och pepparkakor. Väl uppvärmda ger vi oss sen i kast med den väntande julbuffén som innehåller både kallt och småvarmt. Dock inte lutfisk och ris à la Malta. Grötfesten kommer först i januari som en avslutning på julen. Klockan 14 denna dag kommer Renne och Bälgarna och spelar glad julmusik till en långdans som med oss alla kommer att slingra sig runt hela vår lokal. Kaffe och hembakad mussla med sylt och grädde får avsluta festen. Med ta egen dryck till maten så får du själv vad du vill ha. Hemfärd sker tidigast 16.15. Hela kalaset kostar bara 200 kronor men endast 30 personer kommer att få plats. Så först till kvarn gäller. Anmälan och betalning sker till kansliet senast 17 november på telefon 042 15 83 93. Betalning sker kontant eller med Swish till 123 545 96 80 eller med bankgiro till 5954-3017. Om du vill ha inbetalningsavi, kontakta kansliet. Välkomna hälsar styrelsen. Vi avslutar med några lokala ändringar i busstrafiken. I Malmö har man börjat bygga om vid Gustav Adolfs torg igen. Den här gången är ett större vatten- och avloppsarbete som stängt alla ordinarie busstationer till den 20 november klockan 4. Och det betyder att hållplatsen Gustav Adolfs torg läge A är stängd och linje 35 stannar nu vid det tillfälliga läge H som ligger cirka 50 meter åt nordost vid den så kallade fintoan på torget. Linje 1 och 84 stannar vid tillfälliga lägena S och X som ligger 150 meter bort och på Stora Nygatan. Stadsbuss 2 samt 4 stannar vid de tillfälliga hållplatserna Studentgatan O och P som ligger knappt 500 meter respektive 100 meter österut och på Amiralsgatan. Linje 8 stannar vid de tillfälliga lägena M och P cirka 150 meter norrut på Stora Nygatan. Hållplatsen Davidshall läge A är också stängd och linje 1 stannar istället på Stadsbiblioteket läge D som ligger 400 meter åt nordväst på Regimentsgatan. Linjerna 2, 8 och 35 åt bägge håll stannar vid hållplatsen Triangeln som ligger 500 meter söderut på Rådmansgatan. Tvåans buss stannar vid den tillfälliga Studentgatan läge P på Amiralsbron. Och slutligen ersätts fyrans hållplats Stadsbiblioteket B av Stadsbiblioteket läge D, som härifrån ligger 200 meter åt sydost på Regementsgatan. Allt detta till den 20 november alltså. I Malmö har man också börjat bygga om en hållplats på Dammstorpsvägen som stadsbuss 6 och 84 brukar stanna vid. Stängde hållplatsen Riseberga parken, läge AB, med hänvisning till hållplatserna Långhällagatan, cirka 400 meter österut på Dammstorpsvägen, samt hållplatsen Granbacken på denna väg. Härifrån cirka 750 meter söderut. Så ska det vara där till den 15 december klockan 15. I Malmö stänger den 13 november klockan 4 på morgon hållplatsen Lorensborg C. Resande med treans buss kan använda hållplatsen Stadion B som ligger 370 meter bakåt bussens färdriktning. Så ska det vara till den 1 december klockan 16. 13 november klockan 9 flyttar också treans hållplats Värnhem läge I 65 meter framåt. Och där ska den vara till den 16 klockan 6. Och till sist i Malmö stänger onsdagen den 15 november tians busshållplats Hyljebadet med en visning till hållplatsen Kroksbäck som ligger på Hyljevångsvägen 400 meter åt nordost. Så ska det vara där till den 24 november klockan 15. Och i Eslöv från måndag den 13 november klockan 5 får stadsbuss 2 ta en annan väg. Hållplatsen Mossevägen lägger av, stänger och ersätts av en tillfällig 200 meter i nordvästlig riktning och på Treheradsvägen. Medan hållplatsen Kyrkogården läge B bäst ersätts av den ordinarie hållplatsen Hundramannavägen A. Och den ligger på Sallerupsvägen cirka 250 meter västerut. Och så ska det vara där till den 27 november klockan 16. Och det var hela innehållet i veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 16 november.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!